God damn it, Daniel.
Det är bara såhär ja och nej frågor.
Ja, vi ställer bara ja och nej frågor i den här podden. Okej, okay, Ernesto.
Glass eller?
Är du 28 år gammal?
Nej.
Ja. Nej.
Bra, vi har svar. Vi går vidare.
Hur mår du?
Bra.
Det var ingen ja eller nej fråga, what the nej, fuck?
Det är på frågan, man ska växla det.
What the fuck? Hej, allihopa. Välkommen till tredje rummet. Vad betyder tredje rummet? Det undrar ni säkert. Men tredje rummet är inget mindre än mellanlandningen mellan det privata och det offentliga rummet. Eller det rummet där vi kan snacka skit utan att få konsekvenser. För det var, vi är alla galna här, vi vet inte vad vi säger, så stäm oss inte. Eller? Vad tycker alla andra här?
Är det, här det låter bra, det låter bra.
Är vi juridiskt ansvariga för vad vi säger här?
Ja, din fru är jurist ju.
Ja, hon kommer checka oss. Så, ladies and gentlemen, välkomna. Idag sitter jag här, er trogna host José, med min kollega
Daniel. Men om José, han flashar med engelska ord och sånt, så jag kommer att prata på spanska också. Hallå, ja. Hola.
Ser du?
Bienvenidos.
Försöker alltid skina över mig. Och
det,
med
det är
oss.
Så det är du som är chilenare.
Oh.
Det är du som måste anstränga det här.
Och jag tänker innan vi går vidare till vår huvudgäst, så har vi en surprise guest idag som vi gärna vill presentera. Och det är ingen mindre än legenden från Megafonen som har varit aktiv jurist i några år nu och har även är också med i Civil Rights Defenders. Ingen mindre än Ramin. Välkommen.
Tack så mycket. Vilken fin presentation. Fin sällskap. Jag känner mig tacksam.
Jag freestylar med.
Ja, det var det. Jag bara väntade på det. Okej, okay, han har koll.
Det var tungt.
Ja, jag freestylar den. Jag håller koll på saken.
Ja, det var jävligt koll på.
Nej, det ska bli nice att bara lyssna på ert samtal. Och ja. Där det finns lite utrymme. Kanske jag joinar, men annars det är chill.
Mm. Men då så, mina damer och herrar, vår huvudgäst för kvällen, ingen annan, ingen mindre än legenden över Göteborg och en av Sveriges absolut bästa breakers,
B-boys.
Och B-boys. Mm. Ernesto fucking Escobar. Välkommen broder.
Tack så mycket.
God damn, här är vi med legenden själv och jag vet inte hur jag ska ens presentera honom.
Tänk du, han är min kompis. Ja. Men Ernesto, kära barn, han har många namn faktiskt.
Mm. Vad heter han mer?
Det är Bin Diesel.
Bin Diesel? Ja, oh, just det, du är en beef också. Du är inte bara B-boy.
Coach Ernie.
Mm. Ja, han King, har ju hållit i min
King
träning.
King Dingelin. Och han har många andra namn faktiskt. Så jag tänkte vi ska hitta på ett nytt namn då. Vin Diesel, alltså det känns inte autentiskt. Han är mycket fetare än Vin Diesel så.
Ja, vad ska han kallas då?
Kommandante.
Kommandante? Ta på honom en basker.
Kommandante Escobar.
Det är intressant. Mm. Det är intressant för att det har kommit frågor på vår DM. Mm. Angående ditt politiska engagemang. Vi kommer faktiskt komma fram till det senare, tänkte jag.
Mm. Är det så? Mm.
Men först, jag vill bara att du förklarar lite. Hur startade du din breakdance-karriär och varför gjorde du det? Och vart har det lett dig?
Uff, det var en tung fråga. Men innan jag började breaka så rappade jag.
For real?
Ja, jag rappade. Körde bars. Men jag var inte så bra. Eller jag försökte några år. Jag började väl när jag var 12 typ. Uppträdde på skolavslutningar och sånt. Körde min grej. Tyckte jag var cool. Men sen jag märkte att det inte var min grej. Och så tyckte jag typ breaking var fetare. Och för att vara ärlig så började jag faktiskt breaking bara för att alltså, du såg alla de här power movesen, du vet när man snurrar. Mm. Det såg så mäktigt ut. Och jag såg det på Hammarkullekarnevalen med de riktiga legenderna, Hammer Hill, B-boys. Det är de breakerna jag såg upp till som tränade i Hammarkullen, kom från Hammarkullen och körde sin grej. Och det var tack vare dem när jag såg dem på Hammarkullekarnevalen som jag bara shit, det här måste jag bara göra liksom. Och det var faktiskt bara på grund av det akrobatiska, det coola med det. Men sen när man går in i breaking så alltså det har sina rötter, sina historier, sin kultur i sig. För det är en del av hiphop, men varje gren, varje element har sin, alltså när du gräver djupare, det är jättestort. Så jag grävde mig djupt in i det och så kunde inte jag sluta liksom. Så jag tränade hårt och när du säger vad det har gett mig, alltså jag säger än idag alltså. Hiphop all the way. Hiphop i sättet jag pratar, sättet jag är mot människor, när jag lär ut, när jag delar med mig. Det är liksom alltid each one teach one mentaliteten. Och det är tack vare break-in. Och alla jobb jag har, tack vare break. Mitt första jobb, tack vare break. Det jag är idag, tack vare break. Alla jobb är förknippade med break. Så det har gett mig fett mycket.
Fan vad intressant. Jag tänker ändå, det här med det du säger om att det var många som rappade på den tiden. Mm. Kan du förklara mer om Hammarkullen-fenomenet? För det känns som att det var en viktig plats för hiphop. Och jag växte inte upp här i Sverige, så jag har missat den epoken, den tiden. Men det är många som pratar om det.
Ja, det var golden. Alltså det var, vi hade liksom Hemil Click, som också är mina förebilder. De är fortfarande mina förebilder. Hemil B-boy som sagt. Och från ett litet område som Hammarkullen så var det ändå väldigt mycket, alltså, kreativitet just inom de hiphop-elementen. Och det blev liksom en stor explosion av just uttryck inom hiphop i oftast i alla förorter i Göteborg under den perioden.
Vilken period pratar vi om, bara så att vi är klara på det? Mm.
Det är väl, när jag var 10 år typ. Det var väl för cirka 25 år sedan. Nu är det inte så jättebra på matte, även för jag gick i natur
95 kanske, 96.
Men det var en häftig period faktiskt att vara med på det. För att Hammer Hill Click fick, alltså, väldigt stor exponering i Sverige, i Göteborg. Liksom de var med i teaterföreställningar senare, och de fick väldigt mycket exponering på media. I tidningar skrev om dem väldigt mycket. Men de, som sagt, jag ser dem som de som så här, alltså made the way, du vet, för väldigt många andra liksom från min generation. Nu pratar jag om EXO, gamla EXO, Ivan och alla de angreppsrapparna liksom som kom efter den perioden. Men Hemil Click var den som liksom skapade banan för väldigt många rappare i Göteborg och främst Hammarkullen.
Ja, Hemil Click är ju legender i Göteborg och i Sverige. De har ju faktiskt varit med och startat hela plattformen för hiphop i Göteborg, framförallt i Hammarkullen också. Vi har hört mycket av deras gamla låtar också. Väldigt bra, väldigt mycket förort i dem.
Vad spännande att vara bunden till historien på det sättet. Jag tänker vi måste bjuda in Ember Ramirez någon gång. För mig att prata om Hammarkullen utan att referera till Ember är väldigt svårt.
Ja, det måste vara.
Jag tänker också på de som inte är här och på Negro.
Men det är också intressant, en annan aspekt av det här, det är att du säger att du är break all the way liksom, i ditt sätt att prata, i ditt sätt att bemöta folk. Och det är ändå en utmaning till stigmat kring vad urban hiphop är och liksom subkultur är. Man snackar ju alltid om förortsunga med en attityd och att hiphop också är attityd. Men ändå är du en av de godaste människorna jag känner. Och du är alltså nämligen på riktigt, du har ett bra bemötande, du är även proffsig och du är väl vältalig, du är rättvis,
generös.
Och du säger att allt det där är hiphop. Och jag kan tänka mig att någon från Örebyte kanske hade haft en annan uppfattning om vad hiphop är med sina fördomar. Ladies and gentlemen, där har ni liksom hiphop, det är så man beter sig.
Ja, absolut.
Så absolut. Det var intressant bara liksom det resonemanget kring.
Men rörelsen är stort också. Jag tänker att det finns också skillnader. Krafter och motkrafter. Det finns ingen rörelse som är alltid hela tiden enad.
Ingen rörelse är helt enad. Så om vi ska snacka sociala rörelser, alltså det finns alltid interna liksom, konflikter, strukturerna är inte helt stabila.
Och de är nödvändiga, annars det finns ingen utveckling helt enkelt. Men hur ser hiphop-scenen idag i Hammarkullen?
Wow.
Om du ska jämföra från den tiden.
Idag, alltså, först och främst så är det ju, om man pratar enskilt om rap, så är det liksom ett element i sig. Om man pratar om break, det är ett annat element. Så det beror på vad man menar. Men om jag först och främst börjar med breaking då, som är just med det elementet jag brinner för, så är det inte lika stort som det var förut. Inte alls. När jag började breaka, då var det liksom, det fanns crews i varenda förort liksom. Och det var en annan grej än vad det är nu. När man pratar om rap så är det en helt annan grej. Det är väl det elementet som syns och exponeras mest, och som liksom det finns en hunger liksom för att synas inom det. Och man vet att det finns en marknad för det. Alltså du kan ändå få lite cash för det. Det finns lönsamhet om man ser. Och jag tror det är det, det elementet som ändå fortlevs starkast. Och jag ser ju ändå unga kids som håller på liksom, de kör sin grej. Och jag tror själva att den här, alla rapparna i orten har organiserat sig på ett helt annat sätt än det var för, på min tid liksom. Nu är det ju orten i sig har ju stärkts något, det går att jämföra på min tid. Nu är det en helt annan organisering och vi pratar om så här, en evenemang som ortens bästa poet, vi pratar om massa olika rörelser och på något sätt ändå hiphop anknutna och hiphopkulturen är nog starkare än någonsin på det sättet liksom, och har gett en plattform och möjlighet för unga att få sin röst hörd liksom. Och jag jobbar själv som ungdoms, vad ska man säga, fritidsledare liksom, och jobbat i Löfvered, Gårdsten och i först och främst Kulturatom i Angered i många år, och man ser intresset för hiphop finns liksom, för rap finns, så potentialen finns där så.
Det är ändå intressant det du säger om hiphop och de sociala rörelser. Jag tänker på senaste åren, det har kommit typ en gigantisk rörelse om spoken word som på något sätt har gjort poesin relevant igen i Sverige. Och det känns inte att det hade funnits utan hiphop. Det känns som ändå det hiphop som har lagt grunden. Och det är samma med de andra sociala rörelser som är mer politiska kanske. På tal om megafonen, pantrarna som funnits här tidigare, men mest av vi sysslade med staden Erdin och så vidare. Det känns ändå som att hiphop på något sätt också var fundamentalt del av dessa rörelser. Hur ser du på det, Rami? Du är ändå från Husby, eller hur?
Nej, det stämmer, och jag minns när vi organiserade mycket olika event och manifestationer, så bjöd vi också hiphopare från Uppsala, från andra delar av Stockholm, Labyrint, och de backade upp och de nådde ut till, alltså de kunde nå ut i liksom i massor, du vet, till olika städer, och hade redan politiska budskap i sina texter, och det där, jag håller helt med också, det har blivit ännu mer. Sen har vi ju även de hiphopare som kanske inte tänker att det de gör är politiskt och så, som kanske ibland, tänker jag i mina ögon, skickar ut lite fel budskap och romantiserar vissa saker och så, men definitivt det är en kraft i sig som vi borde faktiskt använda ännu mer, alltså mer medvetet som en strategi och så.
För där snackar vi om interna konflikterna inom olika sociala rörelser, för jag tänker hiphop som en bred liksom, som en bred aktör i samhällsdebatten och samhällsbyggandet. Jag tror att vi alla fyra här som är i det här rummet, och jag tror många som lyssnar på oss kan skriva under på att mycket av deras politiska medvetande utvecklades med hiphop. För det var vår röst och det var vår liksom, framework, det var liksom våra preferensramar. Referensramar, förlåt. För hur vi skulle förstå världen. Det var också de som kunde connecta med oss emotionellt och hur vi kände oss. Hur vi, du vet, när man säger någonting som är privat, som är personligt, och sen inser man att det är en allmän känsla, det är inte bara ens egna, att känna sig nedtryckt och känna sig marginaliserad, känna sig osynlig i sitt värde, men känna sig synlig i sin normbrytande i, liksom, i sin ovälkommenhet och så. Och så kan man komma på att tusentals andra känner exakt likadant och starta en rörelse på det. Och då kommer vi ändå fram till att även då så kan det finnas interna konflikter. Det finns folk som sänder fel sorts budskap när man ändå får den mikrofonen och inser att tusen och åter tusentals människor lyssnar på dig. Eller kollar på dig om det är b-boys. Alltså, för man sänder ett budskap. All handling är ju symbolisk handling. All handling vill förmedla någonting. Och jag tror som du säger, Amin, att hiphop liksom kan användas för gott och för ont, och det har blivit en sån stor faktor i hur man påverkar sociala rörelser. Jag skulle nog vilja påstå att det är en av de största grunderna till att förorten har kunnat mobilisera, inte den enda, men en stor, på grund av den politiska medvetenheten den har planterat hos många. Hur ser ni på det?
Alltså, jag tänker språket, alltså, hiphop har gett språket till folket. Och språket är en jätteviktig del i allt politisk kamp. Men det här med konflikten, jag vet faktiskt inte om jag ser det som en konflikt, men det finns en spektrum och, inom hiphop, och det finns stora skillnader, och det är väl så i alla sektorer i samhället. Och
ja, det är inte avskilt i hiphop.
Jag försöker inte moralisera, du vet, när det kommer. Det finns många som sysslar med gangster rap. Jag kan säga personligen, jag gillar gangster rap ganska mycket också, du vet. Så det, Men jag ser det också som en konstform, jag ser det också som en dokument av ett samhälle.
Mm.
Och utifrån det så rent konstnärligt är intressant.
Mm.
Men sen personligen, det är klart liksom, man måste välja vilken sida man vill, vilken sida man ska ta, vad är det för skillnad man vill göra i världen, i det samhället man lever i. Och då är det en annan fråga på något sätt. Men såklart liksom, jag ger stor cred till alla som på något sätt försöker nå en social förändring. Och det är de som jag lyssnar framförallt.
Mm. Och jag vill bara säga det här med att det inte alltid säger man självklart så här, allt som kommer från förorten och allt som lyfts och vad rapparna säger, det är inte någonting jag själv kan identifiera mig med. Och det finns en problematik i att jag inte liksom, jag är inte 15 år längre, jag är tvåbarnsfarsa, jag bor i Hammarkullen, jag jobbar med ungdomar, jag är ett annat. Jag ser inte mitt område på samma sätt, utan jag ser utifrån mina barns ögon väldigt mycket. Och jag ser också ibland de här kidsen som, jag tycker det är fett att de har hittat sin väg ut eller sin frustration genom att uttrycka sig genom rap. Men för mig, man måste också lyfta variationen i vilka som bor och vilka röster som får synas. Och oftast så blir det oftast den här typen av texter eller rap eller gangsterrap texter som får väldigt, väldigt mycket exponering.
Mm.
Både på gott och ont som Daniel säger liksom. Och jag lyssnar självklart, jag lyssnar också på viss typ av musik, men jag menar när det finns så många andra en mediebild som redan är väldigt destruktiv om det området jag bor, så vet jag inte om kidsen som om det hjälper oss att på något sätt förändra bilden av platsen där jag bor. För jag vill inte, du vet, om folk snackar om att det finns knarkare, och det stämmer, de ser utifrån deras perspektiv, jag har all respekt för det, men jag vill också få de andra rösterna att faktiskt det finns barn som är här i lekplatsen, och vi är alla här och försöker göra något gott, och det finns jättemånga som försöker få en positiv bild av de här platserna. Som sagt, det är ett jättestort föreningsliv vi har liksom, och vi engagerar oss i väldigt mycket. Jag har aldrig sett så stort engagemang och organisering i just Angered. Så det finns mycket som kan lyfta, mycket positivt, men det är också de rösterna som jag vill också ska synas, lika mycket som de andra kidsen som rappar om mitt område liksom, som jag inte så här, kan identifiera med mig. För att jag är inte i deras ålder, jag ser inte det de ser, och jag har respekt för det, men jag vill också att de här andra rösterna ska också, alla vi andra som knygar som vanligt, som kanske inte har den här problematiken, som inte ser det här, utan, men den är också verklig.
De ska också skildras. Och det, jag tänker just nu Hammarkullen är en väldigt aggressiv epok, kanske mest aggressiv än på länge, och det speglas i musiken också. Om man tänker på vad, så Hammarkullen håller på att utveckla en ny form av sound, du vet, inom hiphop, och den extrem gangster. Varför tror du att det är så?
Först och främst så tror jag också att det går i all musik. Det är liksom, det går också i trender. Just nu är det väldigt mycket just det här med trap. Och man följer ändå någonstans också det som är trendigt och det som är i USA. Om man kollar på deras trapmusik så är det på något sätt en viss liknelse i textmässigt och innehåll. Och det är väl...
Kan det vara en trend bara då?
Man följer
det kan vara en trend, men jag ser, som sagt, jag har respekt för att vi är olika individer och de har sina erfarenheter och de kan ha haft sin struggle och sin och ser det, och deras slutsatser speglas kanske i deras texter. Fine. Men det jag eftersträvar återigen är bara att alltså, vi måste ha ett bredare spektrum kring vilka röster som syns. För att det där representerar ett vad jag står för och vad jag vill med mitt område. För jag ser också mycket annat som inte får exponering.
Yes, I got you.
Tunga grejer.
Shout out till Angered.
Men jag tänker så här, det var ändå en intressant fråga som du adresserade. Det är just den här typen av texter, den här typen av uttryck som folk konsumerar mest. För att de växer också för att det finns en efterfrågan. Folk supportar, folk ger likes, folk konsumerar. Och det finns någon form att det finns en efterfråga på aggressivitet, på våld och den typen av skildringar inom kulturen.
Och också jag tycker också många av de här hiphoparna, det är också vad de sänder ut genom sociala medier. Dödsskjutarna har ökat i våra områden, ena veckan bror rip, du vet, rest in peace. Andra veckan de står
med en pistol i handen.
Man tycker, ej, vad skickar du ut för signaler? Mm. Alltså, det är helt dubbla signaler, förstår du? Ena sekunden pratar så här, du är ledsen för alla, du ser grabbar, så andra sekunden du... Så att det är... Jag tror inte många av dem har exakt över det ansvar som de följer, oavsett om de tänker, ej, jag gör det här, det är konstigt att det är med politik att göra, som jag också fått höra bland vissa så. Men ni...
jag måste bara tillägga det här vi pratar om, bara för att runda av så här, men jag fick en wake up call verkligen på det, just det här vi pratar om, för jag brukar ibland prata om sådana ämnen ibland med staden i din eller så här, men senast så jag jobbar i en skola så pratar jag liksom så här, segregationen och vilka problem det har liksom, och lyfter den så här och pratar om angrepp utifrån det arbetet som jag gjort där och sådär. Och så pratade jag, det är alltid som man tror liksom sådär. Och så lyfte jag det och så var det så här, något barn som bara, men det är ju det vi hör från de personerna som bor där. Mm. Hur ska jag våga ta mig dit? För vi pratade om just problematisering, att det är liksom just rädslan för att ta sig till vissa platser liksom, som har ökat i min bil. Eftersom jag är uppvuxen där, jag ser ändå att folk, rädslan har ökat mer än förut liksom. Och det har att göra med skjutningarna, allt vi gör här. Exponeringen med sociala medier, man skapar sig en bild, och jag tror den bilden är inte jämfört med när jag var liten, det fanns en viss rädsla, men nu den är större. Mm. Men just när hon sa det, hon bara, men hur alla de rapparna som vi hör pratar om hur farligt det är, hur ska jag liksom, och du pratar om att komma dit, men vi ser ju det du motsäger dig själv, vet. Förstår du vad jag menar? Jag blev sån, jag bara... Jag vet inte, hjälper vi varandra? Förstår du vad jag menar? Hjälper vi för vi...
Nej, förmodligen.
Det var en sån bara såhär, jag bara fan.
Jag hade ställt frågan, lyssnar du verkligen på sån här hiphop? Så här, är det din genre?
Ja, men jag gillar Mobb Deep och Prodigy.
Om typ någon tant på jobbet skulle säga så. Bara, men man hör bara gangsterrap om hur farligt det är förorten. Jag hade liksom varit med.
Det var en kid, really? Alltså. Det var en kid.
Det var ett barn
i skolan.
Oh, god damn.
Det var ett barn alltså.
Shout out till barnet, du woke.
Verkligen.
Bra frågor.
Men det är ändå det som Rami säger är intressant, du vet. För jag tänker, det här typ av texter, det kommer från en känsla av revansch, du vet. Folk vill ha makt, det finns revansch, man vill slå tillbaka, det finns någon sort frustration som vandlas till det här typ av aggressivitet. Jag tänker då den här rollen som sociala rörelser har idag blir ännu viktigare. För att det handlar om att ge folk ett nytt språk, nya koncept och på något sätt hjälpa dem att konceptualisera sin verklighet och den känsla som vi bär med oss. Vi vet att vi förlorar i det här systemet. Men oftast det är väldigt svårt att kanalisera det om man inte får, du vet, någon form av hjälp och någon form av vägledning och koncept för att kunna på något sätt förstå sin egen verklighet. Så hur ser du sociala rörelser idag i miljonprogrammet, Rami? Vad är det för utmaningar och vad är det för roll de spelar för den här publiken som vi pratar om, för kidsen?
Så det är en fråga som jag tror jag och många har behövt reflektera kring. Jag skulle säga så som ni var inne på. Alltså själva föreningslivet, att folk organiserar sig i lokalt har ökat. Men det vi såg för några år sedan, att de här föreningarna bedrev, kanaliserade liksom politik. Förstår du, pratade om strukturella problem och så. Det har inte ökat. Utan snarare, jag tror tvärtom. Jag vet inte vad det kan ha berott på. Men jag tror i den styrkan som kanske vi hade och tillsammans med andra organisationer som Pantrarna och så, var ju framförallt att vi gav en känsla och ett hopp att om vi är många och kan realisera samma sak i ett kollektiv och stärka varandra, vi kan uppnå saker. Jag tror den mentala delen, att vi faktiskt lyckades dels att folkbilda oss själva, dels att stärka oss själva och politiskt medvetandegöra människor. Tror jag det var där vår styrka låg. Inte att vi faktiskt kunde påverka konkreta politiska beslut, för där var vi inte. Så nu 10 år senare, sen den dagen vi grundades, att folk bjuder in mig från Umeå, Ersboda, deras förort, Malmö, i, du vet, i olika städer, även i olika i Stockholm och säger, hur gjorde ni? Vad kan vi lära oss? Vad gjorde vi? Och man delar med sig både av våra svagheter och våra styrkor, för det är så sociala rörelser också växer. Man ser det man gjorde fel, annorlunda, vad skulle man göra idag? Vi är en annan politisk läge idag. Mm. Vi organiserade oss mycket under allianstid, som jag sa under det där senaste samtalet.
Mm.
Senaste 4 åren vi har haft en rödgrön regering och även kommunen i Stockholm. Och de är mycket så att de pratar om mänskliga rättigheter, dialoger och samtal och lyssnar. Samtidigt har vi aldrig haft så mycket skjutningar som vi har haft. Mm. Men det där, det passiverar människor lite. Ja, men det finns ju de som ändå lyssnar och vill lära sig. Men de olikheterna fortsätter, rasismen fortsätter. Så jag tror vi måste hitta tillbaka till de där sociala rörelserna. Vi måste inge folk faktiskt hopp, politiskt hopp om vart vi är på väg. För det där även bland aktivister, folk som bara ser mörker.
Mm. Det väcker en fråga hos mig angående breakdance. För med tanke på att det har kommit frågor om ditt politiska engagemang, Ernesto, så tänkte jag, använder du breakdance på något sätt för liksom politisk medvetenhet eller social rörelse av något slag för ungdomar? Eller vad, kanske var en ledande fråga?
Jag ser mig inte själv som så här, alltså jag ser mig som kanske medveten, politiskt medveten, men jag ser inte mig som politisk, eller i alla fall lite den, jag går ut och säger att jag vill lite, eller jag har inte den så här approachen liksom att jag är det, men självklart allt jag gör har ett syfte liksom, allt jag gör har ett syfte och jag vill liksom, om jag lär ut ett move till någon, jag vill inte bara lära ut movet, utan jag siktar högre än så, vad är syftet, jag vill att den här personen ska bli en bra människa. Det är alltid en bakomliggande attacken i allt jag gör liksom, och alltid gör mitt bästa. Men jag är den personen som också ser mig själv som att vara för någonting. Jag tar den ställningen för att det passar mig. Och jag vet att när jag och Daniel jobbade med staden, det är mycket våra olikheter i att se det här och se, vad ska man säga, kampen vi gjorde med staden din. Vi hade väldigt olika i vissa ståndpunkter liksom. Men det är också vår styrka.
Mm.
Och det är därför också Daniel stred på sitt sätt med det här om att prata om de här frågorna och var väldigt mycket politisk här och var emot väldigt mycket. Men jag har inte riktigt den approachen. Min energi är någonstans i att jag vill vara för. Men på något sätt har vi samma mål. Förstår du vad jag menar? Men vi har olika sätt att nå dit. Och jag tror man måste vara ärlig mot sig själv. Vad passar mig?
Mm.
Och för mig så passar det faktiskt att vara för någonting. Och sen vad bikonsekvenserna är förhoppningsvis att den här människan blir mer medmänsklig liksom.
Får jag fråga på det? Skulle du säga då att du jobbar mer på individbasis och att det då är mer alltså passande att man är för individens utveckling, medan som man, hur ska man säga, man arbetar mer strukturellt, att man ibland då tvingas kanske vara emot också när man ser vissa politiska beslut är på väg att komma och så att man ser vi vill inte ha det här.
Mm.
Eller förstår du hur jag tänker, eller hur?
Jag tror inte riktigt vart i sådana sammanhang då jag kanske behöver vara på en organisatorisk nivå eller så, som du säger, i ett plan där man måste vara emot, till exempel om det ska vara de ska sälja ut lägenheten i Hammarkullen till exempel. Det är klart jag är emot det liksom. Det är no question. Men jag menar överlag så min metod är på något sätt att vara för. Jag är för medmänsklighet, jag är för kärlek och jag är för och jag försöker approacha det i allt jag gör och sen på något sätt så det är min metod jag och sen så självklart så indirekt så blir det automatiskt att jag är emot någonting. Förstår du? Men jag behöver inte så här approacha med det utan men det är klart han är emot det. Förstår du vad jag menar? Det är lite mer så
I feel you.
Jag ser det på.
Jag tänker att det måste vara så också. Det är samma kam, men det finns många olika fronter.
Alltså jag tänker på samma sätt. Alltså, om du får människor att leva ett bättre liv, lämna gatan och köra och liksom fixa sitt liv och må bra, vi kan stå utanför och rekrytera dem.
Ja. Men jag tänker
det är lite så jag tänker. Alltså, det båda behövs. Ja, men liksom, in i fabriken bara, in där, bli en bättre människa. När du kommer ut och har vi lite pamfletter för dig, bli medlem här.
Men jag tänker liksom, det finns inte något mer politiskt än det som Ernesto gör med sitt jobb. Om vi tänker vi har en samtid, vi har ett system i Sverige som avhumaniserar oss ständigt. Vi blir attackerade på alla möjliga håll, i alla ledarsidor då, som handlar om på riktigt, från Svenska Dagbladet till Göteborgsposten, alla ledarsidor handlar om att avhumanisera migranter, personer med utländsk bakgrund och de som bor i miljonprogrammet, och approacha folk där med och humanisera dem på det sättet som Ernesto ger i sitt arbete. I den sammanhanget det blir otroligt politiskt.
Men då kan vi snacka då om att man, alltså det ökar både liksom the sense of self, självkänsla och självvärde hos ungdomarna du träffar. Hur kommer de till det? Alltså hur, ser du att det kommer ungdomar som kanske har kass självkänsla, och hur ser du på det? Vad kan det bero på?
Ja, alltså, eller vad menar du att jag ser?
Jag tänker, med tanke på det Daniel sa, att vi avhumaniseras för kreativitet. Jag tror att den där känslan kan ju sätta sig i kroppen.
Ja.
Med tanke på att hur media, GP, SVT, shout out till GP och SVT allihopa, ni alla rasister. Men jag menar, alltså, om de repeterar detta tillräckligt många gånger så börjar man ju tänka på det.
Det kaos,
jag tänker, det är min approach, men jag tänker, vad är din approach? Hur ser du de här ungdomarna som kommer till dig, och vad ser du och hur arbetar du med det? Just.
Jag tycker det är värre än vad det var förut. Alltså jag kände ju av det redan när jag var ungdom. Jag kände av den här känslan. Jag kände av allt det du pratade om. Jag kände liksom att inte jag var en del. Jag kände att jag var annorlunda. Jag kände det redan då. Vi snackar om way back, alltså. Vi snackar om
way back.
Sen 25 år tillbaks liksom. Och var 10 år och redan kände av den känslan. Och jag tror den är större nu. Och jag ser det, den frustrationen bland ungdomarna jag träffar idag, att den är värre. Alltså att den är mer synlig och påtaglig bland dem. Där så här innerstan är helt främmande. Där vissa rum är helt främmande och är big no-no. Och man identifierar sig väldigt mycket kring det lilla området man rör sig och vilka vänner man rör sig om. Och att det där, den lilla boxen av möjligheter är minimaliserad, typ den är så här liten. I ditt huvud är möjligheterna där. Men när jag var liten så kände inte jag riktigt av att jag var så låst, men jag känner av deras frustrationer, deras begränsningar i huvudet, och vad samhället har sagt dig, vad du är värd och vad du är kapabel till är på något sätt väldigt begränsat. Och då snackar vi om ungdomar som kanske redan har ett minus i sitt sociala kapital i form av att föräldrarna är arbetslösa, i form av att man har bott i Sverige i 2 år. Alltså det finns nyanser självklart. Absolut. Det finns ju folk som är födda här som fortfarande känner sig utanför, men sen så har vi de som har bott här bara ett halvår. Alltså tänk dig den känslan. Det går inte ens att jämföra. Så det finns nyanser, men jag ser bara överlag att det, liksom, det finns mycket.
Ser du någon skillnad mellan tjejer och killar? Det är en fråga jag har funderat mycket på när jag jobbat med hur de, det du har problematiserat.
Alltså, det är svårt att säga, men jag känner av frustrationen mycket mer hos killar själv. Den är mer synlig än vad tjejernas frustration kan se ut. Jag kan se det också liksom, men jag ser det mer påtagligt bland killarna.
Det känns ändå som att tjejerna är bättre på att kanalisera, och det går bättre för dem i skolan och så vidare. Nu har jag ju inget belägg för det, men det känns så, det är en upplevelse. Men alltså, ibland tänker jag också att killarna attackeras mycket hårdare. Om du tänker just den här officiella diskursen som finns i Sverige. Det handlar alltid om att vi ska rädda barn och kvinnor från de andra som är oftast män. De andrifieras till någonting mer farligt, som du vet, civilisationen ska rädda barn och kvinnor ifrån på något sätt. Och jag tror det också sätter sig i kroppen.
Alltså jag håller ju med om att media har gett sig på mest om att, vet, de här skäggbarnen, vi alla männen som är invandrarbakgrund. Jag blev stoppad i flygplatsen när jag kom tillbaka från Torrevieja. Min white passing, wife och barnen, de fick gå vidare. Liksom. Men jag tror också ändå att den frustrationen som vi snackar om förortsbarn som marginaliseras, att tjejer också drabbas hårt av den. Frågan är hur det uttrycks, hur det kanaliseras.
Det är också för
jag tror som du att tjejer generellt presterar bättre än killar i skolan, men jag tror det gäller i alla sammanhang, rika som fattiga. Men frågan är hur man kanaliserar även då, för jag tror att jag har sett många systrar i förorten som kollapsat under press, vet, och kollapsat under misären. Och det är svårt att cope med det. Sen snackar vi om att tjejer utsätts för så mycket mer skit, och jag har också funderat lite och reflekterat kring hur de hanterar det. Allting från att när jag tränar kampsport och hur tjejer kommer dit och tränar och liksom hur de transformerar sin identitet kring sin kropp. Det är inte ett objekt längre, det är också vapen du kan använda.
Subjekt.
Jag tänker breakdance och alla sorters grejer när man aktiverar kroppen och inser att man är mer än vad man har blivit liksom tilltalad att man är. Man är inte bara ett objekt. Mm. Och sen kan inte jag gå in i den känslolivet, för jag är inte tjej, jag kan inte riktigt svara för det. Men jag tänker, har du upplevt någonting i breakdance? Alltså, har du sett liksom ljuset komma tillbaka i ögonen, men även på tjejer? När de breakar?
Ja, absolut.
Du har det?
Jag tror generellt just att konst eller kreativitet generellt är någonting som du vet, beror på vad du tror på. Liksom, en så här förgyller själen, det får dig ett redskap. Det ger dig makt också över din egen kreativitet. Så här, det här har jag makt över. Och den känslan är, det är ingen annan som kan ta dig ifrån dig. Liksom. Du bestämmer själv. Vill jag träna idag? Vill jag träna imorgon? Jag kan träna hemma. Mm. Just friheten när vi pratar hiphop generellt, det är så här, du kan no cash, du vet. Du tar cash. Mm. Och det är ju sådana former som jag gillar att jobba med. Liksom.
Den befrielsen.
Med calisthenics också, som jag är inne på. Det är också så här, du vet. Du behöver ingenting. Du kan träna hemma, du kan träna ute. Breaking, hiphop också. Så där. Det kom från gatan, det kom från, du vet, misär. Som det skapades från ingenting till någonting, och nu är det en mångmiljon industri liksom.
Mm.
Men jag tror generellt att det är någonting som vi behöver i livet. Och då menar jag, alltså, nu snackar inte jag förr, jag menar alltså, mänskligheten behöver det här, för att vi lever i en sjuk värld. Varje dag har vi människor hittat sätt att förtränga det sjuka. Vi är medvetna om att det liksom, det är sjukt orättvist. Det är sjukt hur vissa människor och djur lever idag, liksom, hur våra situationer är idag. Men för att cope with it, eller vad ska man säga, så tror jag det är viktigt att ha det där. Som, att ha en känsla av makt, att kunna styra sitt liv.
Det är superintressant det du säger. Jag har alltid tänkt just det här periferin, du vet, på något sätt. Vi som bor i miljonprogrammet bor i periferin geografiskt, men också våra kroppar är någon form av periferin i den officiella diskursen, i fördelningspolitiken exempelvis, och också i själva historien, hur man återberättar historien. Ja. Och det som är intressant, trots alla dessa motgångar och att man befinner sig ständigt i någon form av periferin, de mest intressanta kulturella uttryck kommer från periferin i sig. Så på något sätt den där vi befinner oss, utkanten, är centrum, är själva centrum. Och vi pratar väldigt mycket just om den här frustrationen, så ibland kan omvandlas i destruktivitet. Vi pratar om gangster rap exempelvis, men vi också pratar om sociala rörelser, och vi pratar om idrottsrörelsen som är otroligt otroligt viktig i den politiska kampen. Ja? Och för mig, det får mig att tänka om en gammal konversation som jag haft med dig. Det vi pratar är shit, varför liksom det finns så himla mycket kvalitet i förorten. Och vi pratar just om den här energin, då är oron. Och om man hör att energin försvinner aldrig, den omvandlas i en mångfald olika former. Du vet, och den oro finns i den typ av situation, livssituation som många av oss befinner sig. Mm. Och som finns i miljonprogrammet.
Ja, vi har vi har sån potential i såna områden där om vi pratar om frustration liksom, om kanalisering, vad ska man, för det är en typ av energi, frustration är en typ av energi du känner, du måste få utlopp för, och vi snackar om ett kapital av energi, om vi pratar energier som finns i våra områden liksom, där folk är såhär, de bara väntar, du vet, alltså för att explodera med deras för de har så mycket inom sig, du vet. Om du bara kanaliserar det, om det är träning, om det är kreativitet, om det är politiskt sammanhang, organisering, och det är ändå det som börjar bubbla, det bubblar i våra områden. Jag ska säga Angered, big shout out till Seiran och Alexandra, mina kollegor, det är liksom Sveriges största ungdomsråd de har, alltså det finns ett engagemang alltså. Mm. De är typ 50 ungdomar som organiserade ungdomsråd. Vi har föreningstätaste områdena i Angered. Mm. Vi har potential liksom. Mm. Trots allting som, när man kollar på siffrorna och statistik, det ser en del av verkligheten. Men jag tror generellt, om vi bara hittar alla vi som jobbar i de områdena, om vi hittar sätt att bara kanalisera det, så liksom kommer vi få liksom. Mm. Och det syns redan, alltså folk gör, är kreativa, hittar sätt, du vet, när de har liksom, ligger på minus, och de lyckas ändå, alltså vi har ju massa kvitton på det liksom.
Mm.
Och jag tror bara att just det här mindset som måste ändras hos många kids som tyvärr är lite inmatade med ett visst programmeringssystem liksom, och lite konstigt liksom, jag har själv blivit inprogrammerad på ett visst sätt, hur jag ska se mig själv, jag ska se mitt område, men om du hittar sätt att kanalisera det, så du kommer bam.
Du som säger att du är för mycket, att du hellre är för än emot, vilket mindset ska man ha? Kan du ge våra lyssnare lite råd? För våra lyssnare som kanske lyssnar, känner någon form av liksom, nyans av hopplöshet kanske. För jag vet att du är en sån här Terry Crews kind of guy. Hur brukar du säga när du...
Coach.
Nej, inte Terry Crews, vad heter han andra?
Terry Crews. Vin Diesel.
Nej, vad heter han? Vad heter han här som alltid var motherfucker?
City Fletcher.
City Fletcher, du är en City Fletcher kind of guy, man. Jag vet att du lyssnar på City Fletcher. För er som inte vet vem City Fletcher är, det är en biceps tung kille som hela tiden använder MF-ordet i alla sina videos. Han har gjort en låt, jag vet inte vad han har. Alltså, kolla på en träningsvideo med honom. Han bara, pick those weights up, you punk ass motherfucker. You lazy ass motherfucker. Don't you want them muscles, motherfucker?
Nej, jag visste att han en gång han lägger direkt.
Nej, men jag tänkte det ändå, alltså, han inspirerar i sig, han har haft samtal. Det är mer till honom än bara det. Men jag tänker, du snackar ju om mindset, och jag tror det är väldigt viktigt. En viktig ingrediens innan man ger sig på att snacka politisk medvetenhet och allt annat som händer i förorten. Det är att kunna förstå sig själv och ha en disciplin kring det. Eller hur? Att inte tro för en dag bli inspirerad av en jäkla film att jag ska fixa mitt liv, och imorgon har man glömt det, livet är hopplöst igen, man, det hänger på torget igen. Det krävs en kontinuitet. Och jag tänker, alla vi här kan ha säkert kvitto på det, och du arbetar ju med det konstant, med att arbeta med rutiner kring ungdomar. Så kan du förklara lite?
Intressant.
Vilken mindset?
Det jag försöker så här, alltid så här, på något sätt dela med mig av, för det handlar om att dela med sig. Det jag säger ingenting nytt. Det måste jag, all respekt till alla de som jag har lyssnat på och de har delat med sig. Jag bara tar del av det. Men det handlar om bara se i grund och botten och bara se möjligheterna. Liksom. I vilken situation du än är, så finns det alltid möjligheter. Och det finns alltid en väg ut, och du måste bara hitta det. Och att på något sätt alla de motgångarna som sker, så är det på något sätt på andra sidan, så du vet, när du går igenom det, så kommer det bara göra dig starkare. Och det är svårt att se det nu, men på något sätt, det är faktiskt hela tiden bara så här, se det utifrån ett möjlighetsperspektiv, du vet. Att inte fastna i att okej, okay, det är fucked up, I know, du vet. Ska jag komma och säga, ja, det är fucked up, okej, okay, men du vet, på vilket sätt hjälper det den personen att gå vidare? Och för mig, min metod är att se möjligheterna och på något sätt försöka just få in dem i kreativiteten. För att få dem in i kreativiteten, oavsett om det är musik eller skapande, whatever, så är det deras sätt att ta avstamp på. Du vet, här har jag makten, på något sätt känna kontroll. För om du inte har kontroll på din ekonomi, du har inte kontroll på vad som händer i skolan, du har inte kontroll på vad samhället tycker om dig, du har inte kontroll på vad dina föräldrar är där för dig eller inte, du vet, men du kan ta kontroll på vissa grejer. Du kan ta kontroll via att skapa din kreativitet. Det är din escape. Och det är din lilla så här sfär av freedom, du vet, som på något sätt jag vill få dem in i, du vet. När du hittat din energi i kreativiteten, och du hämtar energi därifrån för att dela med all skit som är i livet, så kommer du oftast gå tillbaka till den energin, för du vet att det är din safe zone, du vet, det är där du hämtar energi, och det gör att den personen på något sätt förstår det sammanhanget och kommer få rutiner till att okej, okay, jag mår bra när jag är här. Jag vill komma hit imorgon. Och det var någon ungdom som sa, du vet, jag är här så ofta för att jag orkar inte vara hemma. Det är fett jobbigt att vara hemma. Jag bara, men kom, du vet, hämta energi här, du vet, för att orka.
Fint sagt.
Och jag tror kreativitet, och det är därför på något sätt andra människor jobbar med föreningar, med idrott och så, det är deras redskap. Men för mig, det är det jag jobbar med konst och kultur.
Spännande, det känns ändå, det handlar också väldigt mycket om kärlek, eller om att älska sig själv, andra, För att du pratar om det handlar väldigt mycket om att dela med sig det man kan. Mm. Men det handlar också om att vara tacksam. Ja. På något sätt.
Mm. Mm. Ja, absolut. Det är nummer ett, tacksamhet liksom.
Mm.
Jag hade någon lektion med jag jobbade på en skola i Örgryte. Och så hade jag någon lektion, värderingsgrundsövning. Så började lektionen med att bara säga, men nu tycker jag alla ska skriva ner någonting de är tacksamma för. Jag skrev någonting de var tacksamma för. Och sen så fick alla blunda.
Mm.
Okej? Okay? Och sen, de fick blunda en stund. Och sen öppnade de ögonen. Och så sa jag bara, du vet, är det någon av er som var tacksamma för att ni kan se? Var det någon av er som skrev det? Så var det, mm. Det var ju självklart ingen som skrev det. Det var ju någon jag är tacksam för. De fick ge exempel, jag kommer inte ihåg exakt, men jag är tacksam för att jag har liksom föräldrar, mm. Jag är tacksam för att jag...
Mm.
Men det var ingen som skrev, jag kan se. Och på något sätt så är det grundfundamentet för att på något sätt hitta, inte lycka, eller ett sätt att bara ta sig vidare liksom när det är jobbigt. För det är en självklarhet som så här, vi tar för givet att bara se, att bara kunna röra på sig. Alltså bara det, du borde vara överlycklig varje dag, du vet. Egentligen.
Mm.
Du vet.
Mm. Absolut.
Du kan inte ens ge 50% av grejerna du är nu om du hade varit, du vet. Så det är bara sån enkla grejer, subtila grejer som bara så här kan få... Och det är någonting man måste intala sig varje dag, du vet. Och vakna bara, okej, okay, du vet. Mm. Idag, möjlighet, jag kan...
Mm.
Jag kan röra på min höger hand, jag kan, du vet, jag kan gå.
Precis.
Du vet... Och på något sätt så har jag blivit så matad för att mina föräldrar var på mig sedan jag var liten, du vet, och bara, jag gick till bibliotek, eller om inte jag pluggade, eller du vet, så här, ni snackar om när jag var kid, alltså, typ 6 år, du vet, mina föräldrar bara sa till mig, bara, hej, vad är det med dig, du ska plugga för? Vi snackar om dina kusiner i Bolivia, de måste betala för att gå till plugget, de måste liksom, de måste gå, det finns inga bussar och spår, eller de måste gå flera tusen meter.
Jag känner också, min mamma var likadan.
Man matade med det, och nu så är jag så jävligt tacksam för att de matade med det, för det har varit jag bara, det är sant fan. Så jag är tacksam för de möjligheterna som finns i Sverige, du vet. Alltså jag är bläst, alltså jag, herregud, jag måste bara så här. Ta till mig det och på något sätt hitta sätt att dela med mig av det.
Alltså jag svär, Ernesto, han är inte bara en b-boy och legend, han är också en life coach. God damn.
Och en filosof.
Och en filosof.
Äkta.
Kommer det komma en bok någon gång med dig?
Nej.
Jag kommer inte att skriva en bok.
Nej.
Ha?
Han är öppen för
det. Kom inte.
Jo, men jag ser lite i det. Du är lite öppen för det. Det är kanske en idé.
Ja, kanske.
Men du. Ja. Vi har pratat nästan i en timme och det här har varit ett jätteintressant samtal verkligen. Men jag ville bara först, jag tänkte vi ska avrunda lite.
På toppen.
Ja. Jag ville bara avsluta med en av frågorna kring våra lyssnare. Det är, vad är din politiska orientering? Är det känsligt?
Nej, det är inte alls känsligt. Jag är absolut, står för medmänsklighet, kärlek. Det finns inget annat sätt än att stå på vänstersidan.
Oh shit.
Bam.
Bam. Där hörde ni det. Ni som ser upp till Ernesto, hjärtat sitter till vänster.
Jag tvekade aldrig, fast jag hade träffat dig.
Jag tänkte att jag hörde någon, det låter som kommunistsnack. Bryr sig om varandra, vad fan. Är det någon som... Ey, om vi har några lyssnare från de rikare förorterna, ta inte illa upp. Men ni är ganska egoistiska ändå.
Fan, alltså vilken nice samtal. Jag är så himla tacksam och du kommer nästa.
Det här måste vi göra igen liksom. Det måste vi verkligen göra igen.
Och Rami. Nej, men lätt inspirerande faktiskt att lyssna.
Det är som är grejen, alltså, man pratar med Erning halvtimme så hade du inspiration för
2 månader. Det
är samma sak. Han tränade mig i Slottsskogen en gång. Tränade mig med den träningsverken. Höll sig en vecka. Precis som hans inspiration.
Jag har hört
God damn.
Beast.
Han tvingar mig stå på ett ben och hoppa upp på fucking uppförsbacke.
Hörde, han är härden där om träningsverket. Hur säger man på svenska träningsverk?
Ja.
Träningsberket.
Träningsverket, det är en ny myndighet.
Det borde bli en ny myndighet. Satsa på hälsa, satsa på kultur, era jävlar.
Direktören där. Träningsverket.
Ja, träningsverket, hälsoverket, inspirationsverket, någonting. Era jävla återvandringsverk ni står och snackar om nu. Tror inte jag vet att ni i fucking regering står och lyssnar på SD i smyg, ha? Tror inte jag vet det. Det
kommer komma med det några år
senare. Några år senare kommer det vara normaliserat samtal.
Alltså, jag har hört att Säpo lyssnar på vår podd också.
Ja, hej Säpo.
Så vi hälsar.
Om, hur många gånger kan man säga ordet terrorist innan de kommer in genom dörren ju?
Det beror på vilket sammanhang.
Ja, vi får se det. Säg bomb.
Vilken människobyggnad.
Men nu savade vi det fina, du vet. Ernesto hade lämnat fet, nice känsla. Så.
Jag har en fet känsla just nu bara. Jag kommer komma hem och snacka liksom om life. Om
nej, men jag blev inte, alltså när du ställde också den frågan kring... Var det fråga om livsmotto eller
mindset.
Jag var lite, den är viktig. Nyfiken också på vad du, hur du tänker kring det.
Jag?
Ja, för att du ställer den.
Ja,
har du funderat på det?
Vänder mycket mot mig. God
speech, breach.
Ja, jag ska försöka göra det kortfattat.
Ja.
Jag har en mindset kring individ då, kring mig själv. Och det är samma sak som jag lärt mig i mina år i stridskonst. Och det är att du kan aldrig kontrollera en stor sten som faller mot dig. Du kan välja att ställa dig mot den och se om du kan fånga den. Men om väger den flera ton, du kommer bara bli krossad. Det du kan göra, du kan ta ett steg åt sidan och låta den bara falla bredvid dig. Men då handlar det om saker man måste inse vad man kan kontrollera, och det är ens egna kropp. Och när man lär sig kontrollera sin egna kropp, så lär man sig inte bara om kroppen, man lär sig om emotionell intelligens, man lär sig om liksom emotionell kontroll. Så jag tror det är ett helt annat kapital man samlar på sig när man lär känna sig själv. För det är en sak att lära sig i teorin, och det är en annan sak att lära känna sig i praktiken. Jag tror att man måste utsätta sig för farliga situationer i trygga miljöer. Och det jag menar med det är att man måste våga ta risker, även om man vet att någon kan backa upp en. Man kommer falla säkert, men det är ett fall hellre. Man måste kunna få lite ärr i livet, och det kommer från kampsporten. Och så jag tror att det man måste inse är att den här inlärda hopplösheten handlar om att man inte har kontroll över sina egna reaktionsförmågor, sina egna känslor, sina egna förmåga att se saker ur ett större sammanhang. Man är fast i ett dogma som är implanterat av någon annan. Och det tror jag kan också vara ett övergrepp i någon form. Så min mindset har alltid varit den av att vara redo att dö för vad du tror på. Och då snackar inte jag extremistiskt på det sättet. Jag snackar om att hitta det du älskar och gör det till din religion. Gör det till någonting du lever och dör för. Någonting du kan vakna upp till, någonting du kan somna till. Och det är lite så jag har levt liksom, att jag har hittat ett syfte som är större än livet. Jag tror det är därför jag tror det är det som också ökar ens vitalitet i livet. Om man tänker bara på sig själv och vad man kan göra för sig själv, det är väldigt låga mål, och det kan leda till att man också inte hittar den lycka man känner efter. Till exempel, jag vill tjäna pengar. Okej, du kommer dit, men du kommer inte känna dig fulfilled på något sätt. Men jag har insett att när jag lever för andra, för min familj, för min fru, för att hjälpa andra liksom förstå sig själva eller hitta sin gåva, då finns en helt annan vitalitet hos mig. Jag går igång ordentligt och jag kan leva ut min kreativitet mycket hårdare, för att jag vet att jag ger bort min gåva. Och det är också en av mina största övertygelser i min mindset, är att all form av kapacitet jag ökar hos mig själv, den är till för att ge bort. För att om den är till för att stanna hos mig, då kommer den dö med mig, och den kommer ruttna hos mig. Alltså, all form av gåva som växer inom dig, den kommer ruttna där. Du måste plantera om den. Som att så frön, du vet. Jag tror också samma sak. Du byboja för dig själv skulle säkert inte ge dig lika mycket om inte du gjorde det på en scen. Om du var hemma och höll det för dig själv och ingen någonsin fick se det. Och jag tror att det är någon form av... det ligger någonting i det. Att, liksom, livets mening, hitta din gåva. Livets syfte, ge bort den direkt.
Så lite, jag vet inte. Ja, därför ställde jag frågan. Jag fick ut mycket nej. Det är inspirerande på riktigt.
Den är
en relevant fråga faktiskt, att egentligen ställa alla, vare sig man har tänkt på det eller inte. Men du hade gjort det.
Men det är intressant att ställa sig själv den frågan. Jag tror vi alla har någon form av mindset, men det är sällan vi tar oss till att reflektera och försöka sätta ord på det.
Det är någon form av självkännedom.
Det är viktigt.
Absolut. Och jag tror väldigt få människor får den frågan. Särskilt de som saknar kanske den självinsikten som behöver den mest. För jag tänker, här sitter vi alla nu ändå med någon form av mindset.
Det är klart.
Så fan, okej. Mindset-myndigheten. Hörde ni det, Sverige?
Vänta. Mindset-verket.
Mindset-verket.
José blir direktör där.
Man sätter dit en bank bara för alla fiffel och startar en mindset-verk, för fan.
Men
fett inspirerande.
Ska vi avsluta nu? Det går... Alltså, tusen tack, Ernie.
Tack själv. Ernie,
en ära.
Det är samma Rami. Jag tänker så här, du vet. Det här är inte sista gången som Ernesto kommer till tredje rummet.
Nej. Och inte Ramin heller.
Inte heller Rami, så.
Någon gång får vi ha Ramin som huvudgäst också.
Ni är välkomna till Stockholm också om ni vill.
Nästa vecka. Du måste ansöka om bil som hemma först.
God damn it, man. Kolla. Jävla grabbiga.
Det är allt inte perfekt, Rami.
Varför är ni så grabbiga?
Det kan låta väl det fint, men allt inte perfekt. Det finns en struggle.
Alla har bara struggle.
Han försöker bara representera en sån smart och ideal om att vi grabbar i ett rum som ska snacka skit om våra fruar och grejer.
Är det sant eller inte?
Okej, jo, det kanske råkar vara sant, men what the fuck?
Det är alltså det. Vi lever i kampen. Vi lever i kampen.
Hej. Jag tror jag kan få tillåtelse.
Vi kämpar för vi samlar signaturer här.
Ja. Men starta en kampanj allihopa, lyssna, starta en kampanj. Jag Jesui José. Och så skriv några inlägg som att låt honom gå, låt honom fucking åka till Stockholm.
Kom igen, det finns en studio faktiskt i Folkets Husby. De skulle bli glada om ni från Göteborg kom och spelade in ett avsnitt där. Det finns folk, alltså,
Hade det varit en ära?
Det är löfte, alltså, vi måste spela in i Husby.
Det är ett löfte, vi kommer komma till Fryshuset.
Inte Fryshuset, Folkets Husby.
Okej, perfekt, förlåt. Jag hörde fel. Kommer vi skjuta fel färg på gatan? Okej. Ladies and gentlemen, tack så jättemycket för att ni tuned in den här månadens podcast. Nästa månad så kommer vi presentera i god tid vilken nästa gäst är. Håll utkik. Vi har också ett par vinnare på tävlingen för vår tävling om att vinna en orten t-shirt. Om ni inte minns så hade vi en tävling ute. Vi sa dela vårt inlägg för chansen att vinna en orten t-shirt. Vi hade många delningar. Och det var en svår struggle, men vi lottade fram en. Och jag tänkte, Daniel, vill du göra mig äran? Kanske på spanska till och med. Vem vann den där orten till tjuren?
Ingen aning, José.
What the fuck? Vilken jag vet att spela in?
Jag har inte ens kollat på vem som likade.
Okej, vet du vad?
Jag får förklara folket. Alltså, min mobil gick sönder. Och sen, du vet, jag passade på. Jag tänker, jag skit i Facebook. Jag vill inte ha Facebook på min mobil. Bara Messenger. Jag har inte sett den som han likat.
Okej, vi har kommit fram till detta. Men du vet, han är en burro. Det var... jag får göra det här själv. Jag får göra det helt själv. Vi lottade fram det. Jag är tacksam till att jag får göra det här själv. Okej, så... Vinnaren för den här tävlingen, för att vinna en egen orten t-shirt och reppa den vart man än går, Ida Molnat. Hon delade inlägget. Det var många som delade inlägget. Ida, du har förtjänat den. Du reppar orten bra. Ta på dig den, var stolt. Och knuffa alla som inte gillar det. Bara knuffa på dem.
Och på tal om att tacksam, vi får tacka Orten Store som är, det är de första som faktiskt
har sponsrat oss.
Ja, och som hjälper oss hela tiden med.
Våra sponsorer på Orten Store, Team Harakat, Sam Alfar och Daniela. De driver det här företaget. De säljer ortenkläder, väldigt fina designer och stilrena. Du kan ha dem i alla sammanhang. Jag har dem på jobbet. Alltså, reppa dem vart du än går. Det är tvärfeta kläder. Kolla upp dem på ortenstore.se.
Nice, och sen folk, bli inte ledsna. Ni kan också hjälpa. Jag tänker att ni får swisha, det är ingen fara. Men vi väntar.
Shoutout till Joakim Lamott.
Precis, det är han som lärde oss.
Han lärde oss.
Man får vara tacksam. Tacka honom.
Jag är tacksam för att du tigger pengar av rasister. Jag vill också göra det nu.
Vi kör stenhåll på mindsetet nu. Så vi påverkar oss.
Okej, ladies and gentlemen, ha det så jättebra. Tack allihopa.
Ta hand om
Peace.
Peace.
Ciao, adios. It's a wrap.